Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Hon hade studerat teologi och litteraturhistoria och tagit examen som socionom. Men det var som sexrådgivare som hon kom att bli känd över hela landet på 80-talet. Genom sin medverkan i tv-programmet Sköna söndag blev hon över en natt en av Sveriges mest omtalade personer. Och ännu större blev det när hon ledde det kontroversiella programmet Fräcka fredag något år senare. Idag är hon auktoriserad klinisk sexolog med egen mottagning samtidigt som hon föreläser och har sin frågespalt i Aftonbladet sedan många år tillbaka. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Malena Ivarsson.
Jag håller på att fixa lite här med ljudet medan du pratar så att det blir bra här. Men vi pratar på här. Har du
ställt in den så att det hörs?
Ja,
är du klar?
Ja.
Vi kan vänta, prata på mer.
Nej, jag ska bara göra en sista sak här. Det är att den där ska lite högre upp. Det där är ju där så att samtidigt så måste man se varandra.
Mm.
Men nu tror jag att det blir bra.
Vi ses vid köksbordet hemma i Malena Ivarssons lägenhet i centrala Stockholm. Visst är vi här för att prata om hennes långa karriär, om uppståndelsen kring henne på 80-talet och om hennes verksamhet som sexolog och parterapeut idag. Men det finns också en annan sida av Malena Ivarsson som kanske inte är lika känd för den breda allmänheten. Efter en mittlivskris i 45-årsåldern tog hennes liv en ny vändning. På ett sätt återvände hon till tankar och funderingar som hon haft i barndomen och i tonåren. Men denna gång ledde de tankarna henne i en annan riktning. Hon kom nämligen i kontakt med Carl Gustav Jung och hans läror. Och den jungianska psykologin eller den jungianska analysen blev hennes nya livsspår. Samtalet vi har framför oss här handlar därför lika mycket om andlighet och mystik som om relationer och sexualitet. Men vi börjar i barndomen, i det prästhem som Malena Ivarsson växte upp i. Vem var Gud för dig när du var liten?
Jag tror att det var en blandning av min far och Gud som en större makt och som någonting som jag också var rädd för. Och i vårt hem så fanns det också mycket bilder av korsfästelsen och Jesus som hänger på korset. Och det var skrämmande. Nu som vuxen när jag har gått i jungiansk analys så finns det en del som hävdar att religion är inte för barn. Och det skulle jag nog hålla med om. Och att religion är för vuxna. Så att barn kan fara illa av de här väldigt starka symbolerna. Nu ska jag inte säga att jag gjorde det, men min gudsbild var definitivt av en gammaltestamentlig straffande gud.
Vad hade ni för typ av religiösa samtal i ditt hem?
Min pappa var ju själv uppvuxen i ett prästhem, ett riktigt schartanskt prästhem. Så att han ville ju ge oss någonting helt annat och det lyckades han också med. Men den här straffande gudsbilden, den var ju delvis beroende av att föräldragestalterna är ju större och kanske ibland hotfulla. Nu vill jag inte alls säga att han var det på djupet, men som litet barn så kunde jag nog uppleva det som ibland hotfullt.
Vad var det som var hotfullt?
Alltså, han var ju inte en sån pappa som idag, moderna pappor som tar upp sina barn i famnen och leker och gullar och sånt, utan Det var väldigt mycket av undervisning och det här att gå i kyrkan och känna sig tvingad till det kunde jag många gånger känna som ett problem och som någonting som var krävande. Sen har jag förstått att många kan uppleva söndagsskolan och hela den biten som någonting positivt och stärkande. Att Gud och Jesus och änglar är någonting som ger dem beskydd och de känner sig ja, skyddade av det. Men det kan inte jag säga att jag gjorde, utan det var mer av någonting hotfullt och straffande.
När började du bryta dig loss från det här?
Jag vet inte om jag har gjort det. Det är nog en kamp, för att vad som händer sen när man växer upp är att man, som vi säger då, på psykologiskt språk, man internaliserar de här rösterna som kanske är negativa. Så jag tror att vad som hände var att jag också blandade ihop uppfostran, du ska inte eller du ska göra det eller det, med en Guds vilja. Idag ser jag ju det på ett helt annat sätt, men det är ju alltid en kamp på ett sätt att hålla sig från inre röster som är väldigt negativa och som är straffande och som säger att du inte är bra eller du är dålig eller så. Så det tror jag vi alla kämpar med på olika sätt.
Men hur var det här i din ungdom då? Alltså i tonåren, i den här perioden som väldigt många börjar se på sina föräldrar med någon typ av kritisk blick och...
Ja, jag hade ju väldigt bra kontakt samtidigt med mina föräldrar, och det som var helt otroligt i min uppväxttid var att min pappa blev kyrkoherde i Solna, och där hade vi någon kyrkans ungdom, och då åkte vi iväg på helger och på internat och alla var förälskade i alla, och det var böner och psalmsång, och den kombinationen av när man är då i tonåren och har många vänner omkring sig som tillhör kyrkan och förälskelse, det tror jag nog är någonting av det starkaste man kan uppleva. Så att det var en helt fantastisk tid, och många gånger tänker jag på att det var nog en av de absolut bästa tiderna i mitt liv.
Vad var det som var så bra där?
Det var ju att vi var en grupp och det var gemenskap och lekar, och jag tror att båda mina föräldrar var mycket mer avslappnade där. Att ingen behövde ju laga mat, utan det fanns alltid några snälla hushållerskor som gjorde det. Och det var ett väldigt enkelt liv och väldigt roligt.
Men var det med en sån uppväxt ändå, där Gud på något sätt är sträng?
Jag kan säga så här, jag var ju så övertygad om att Gud existerade, så att jag bad ju ibland böner om att han inte skulle visa sig. För att då uppfattade jag det som att det skulle vara väldigt skrämmande. Och jag vet en gång i skolan, så mina skolkamrater visste ju att jag var prästdotter. Och då hade jag en gång en diskussion när jag kanske var en 10 år med en kille som tyckte att det där kan du inte tro på. Och hur kan du tro att Jonas har legat i valfiskens buk? Och det försvarade jag glatt och tyckte att han förstod ju inte. Men det är ju ett dilemma också att försvara såna här orimliga saker. Det är ju någonting som den här jungianska resan har lärt mig, att tolka det symboliskt. Och det var nog det som har hjälpt mig mest. För sen, jag började faktiskt läsa teologi när jag var 18 i Uppsala, och trodde då att då skulle jag fortsätta det här underbara som jag hade upplevt i tonåren med kyrkans ungdom, läsa Bibeln, diskutera filosofi och de här viktiga frågorna, speciellt att sätta in mitt liv i ett sammanhang, ett religiöst sammanhang. Men det var det ju inte alls så, utan där skulle vi läsa hebreiska och grekiska, och det var Israels krig som vi skulle lära oss. Att jag mådde jättedåligt av det och fick en depression och fick sluta läsa teologi. Så Sen la jag det åt sidan, alltså under alla de där åren när jag höll på med sexologi, gör jag ju fortfarande. Men när jag inriktade mig mer på det och bildade familj, och så då la jag allting åt sidan. Så mina barn, de är inte ens döpta, och jag själv gick ur kyrkan. Och på ett inre plan så tror jag att det var den här önskan att förstå vad Gud är, att den dog.
Det här att sexualiteten blev ett så viktigt spår för dig. Vad betyder det?
Ja, dels var det ju en uppror mot den här kyrkliga synen på att kvinnan är oren. Du vet, att vi hade problemet med kvinnliga präster. Att man inte godkände kvinnliga präster förrän då Margit Sahlin kom 57. Det var ju för att hon var oren. Hon ansågs oren för att hon menstruerade. Man vill inte ha en kvinna framför altaret och dela den biten med en kvinna som kanske kunde menstruera. Alltså så otrolig kraft har kyrkan lagt vid det sexuella. Det är klart att det tror jag påverkade mig, fastän jag gjorde det motsatta. Att vilja tala om att det är okej okay och inte skuldbelägga det, och lyfta fram den kvinnliga sexualiteten som någonting okej okay och någonting viktigt. Men jag tror egentligen att det är samma kraft jag haft som kyrkan lägger på att försöka kontrollera det. Att det är samma kraft som jag använt för att lösa upp.
Men jag tänker att du måste ha känt en extrem frihet när du på något sätt bryter dig loss från idén om den straffande guden, talar fritt om sexualiteten. Jag menar, hur kändes den friheten?
Det var ingen frihet, utan det var ett behov, men det var ingen frihetskänsla i det, utan mer att det var mer en intellektuell känsla att jag arbetade då som kurator på en ungdomsmottagning, och då ingick det väldigt mycket utbildningar för oss. Vi hade Socialstyrelsen och vi hade RFSU, och jag anmälde mig till sexologisk klinik i Köpenhamn, för jag bodde i Skåne då. Och då såg jag så mycket som fanns på det här området som inte var känt, som allmänheten inte kände till. Så jag tyckte det var så viktigt att nå ut med det. Så det var mer ett engagemang, en känsla av starkt engagemang som drev mig, som kanske då var ungefär samma som en missionär som går ut och vill omvända kineser till kristendom. Alltså den typen av kraft.
Vad var kärnan i missionen?
Det var nog också personligen att jag ville hjälpa mig själv. Nej, det kan jag inte säga. Men det finns så många sexuella problem. Och det hade jag väl också upplevt, det här med en tabuisering kring sexualitet i mitt hem. Och det var ingenting som jag belastar någon för, men... Och det delar jag med väldigt många. Även idag så får jag ju brev och mejl från folk som oroar sig över det här normalt. Och den biten märkte jag att det fanns så mycket vetenskapliga studier och kunskap och sånt som inte var kända. Så det var det som drev mig, att det här måste ju komma ut. Det måste ju komma fram till människor. Det ska inte vara dolt för en liten grupp. Du får komma ihåg att det här var ju långt innan internet. Det här var ju på 70-talet. Och ja, 70-80-talet. Så att idag kan du ju få fram så mycket information med några klick. Men det kunde man inte då. Det var det som drev mig. Plus kanske någon slags oppositionslyssnad. Att nu ska ni få se här på söndagar. Kan man göra det här istället? För jag började ju på söndagar i Sköna söndag. Och det var ju samma sändningstid som gudstjänsterna. Så vi fick ju då lite grann så här kyrkan emot oss som sa, nej men det här står ju vår gudstjänsttid. För den var ju klockan 11 då, och det var jag jätteglad över. Att här tyckte jag var mycket viktigare än kyrkan som jag länge fortfarande kan uppleva inte har något bra språk för de här verkligheterna.
Det är ju spännande, för jag är ju för ung för att minnas det här egentligen. Jag är ju född 70, 79.
Har du missat mycket?
Men särskilt nu inför vårt möte så tittar jag på lite gamla klipp med dig. Och det som jag slås av då, som jag tänker att, jag vet inte om det är tydligare för att jag inte var med eller någonting, men det är som att när det kommer till de här frågorna om sexualitet, så är det som att alla som pratar med dig i tv-program och intervjuer och sånt, de är liksom väldigt, vi skojar bort frågorna, men du är hela tiden väldigt allvarlig. Och sen så är det vissa som säger, jaha, du vill ta det här lättsamt. Och de projicerar, det ser jag direkt, att väldigt många projicerar en massa saker på dig, men att du hela tiden, det ordet som kommer upp i huvudet är allvar, verkligen.
Det är fint att du säger, för det är nog inte, så har jag ju känt att det här är allvar och att det här är viktigt, men det är väldigt intressant att säga, för att ett av mina problem med den här tillvaron som det blev var ju alla dessa projektioner. Jag kommer ju aldrig glömma en gång när någon skulle inviga ett torg någonstans i Sverige och frågade om, vill du komma inviga det? Och tänkte jag, det kan vi göra. Och så bara någon vecka innan så ringer de och säger, nej det går inte. Och då sa han till mig, han som hade bett att jag skulle komma, ja du förstår, ordförande här, han är ju otrogen. Så han har sagt nej till det här. Så det att man står för sexualitet, det väcker så otroligt mycket saker. Och det var jag ju inte medveten om när jag satte mig i Sköna söndagssoffan. Alltså man trycker på en knapp som är så stark. Och så mycket aggressioner. Och även, som du säger, en slags infantil sexualitet som strömmar över en. Just det här lite lättsamma. Eller kom ihåg, Hagge Geigert hade någon intervju med Ingvar Carlsson i tv. Och då frågade Hagge Ingvar så här, ja, nu pratar de ju sex på söndagmorgonen, vad säger de om det? Sa Ingvar, ja men det kan väl vara bra. Det blev jag jätteglad över. Men den här kommentaren från Hagge Geigert var ju så fånig. Det var så mycket fånigt. Istället för det här som jag försökte förmedla då. Det viktiga i då. Det tycker jag fortfarande är så otroligt att. Jag får ju ofta höra, ja men det är så mycket sex överallt. Och det är så mycket sex, det är så mycket sex. Alltså, var är det då? Var finns det? Ja, men tidningarna gör inte ens skriva om sex. Jaha, titta på en kvällstidning. Öppna den. Hur mycket sex står där? Det är jättemycket om sport, en hel bilaga. Jättemycket om ekonomi. Jättemycket om politik. Var står sexet? Ja. Gör ju inte det. Söndagsbilagorna har lite grann.
Varför tror du att det är så?
Det tror jag är för att dels är vi många som har problem med sexualitet, och då när man ser någonting så blir man påmind om det. Det är en öm punkt och det vill vi undvika, och då skramlar vi mer omkring det. Jag till exempel, jag kan bli väldigt provocerad av alla ekonominyheter, för jag tycker det där har jag inte riktigt lärt mig, och då kan jag tycka det är ju bara ekonomi överallt. Det blir ju lätt så att om vi känner att det är någonting vi har svårt för eller så kan vi reagera. Jag kan själv reagera på löpsedlarna när det står senaste orgasm eller något sånt. För då tycker jag att det här, att just när man drar sig på det, att då färger det av sig också på det som är viktigt. Och det som det handlar om, att vi både kan möta oss själva i vår egen sexualitet och vara öppna för någon annan. Om du då står så här skrikande, då kan vi bli, det är lite brutalt över det. Nu menar inte jag att sex är utan aggressioner, för det är ju ett väldigt bra sätt att lösa aggressioner på, alltså lösa spänningar på. Men hur som helst så tycker jag själv att det är en total missuppfattning om att det är så mycket sex överallt. Och vi har ju en sexologisk förening där många som menar att det har blivit ett sånt problem att till exempel läkare frågar ofta om sexualitet, och i hälsoundersökningar så får du miljoner frågor om din sömn och alkohol och allt möjligt, men sex frågar man inte om. Och det som kanske då, om du har erektionssvårigheter, så kan det vara ett tecken på hjärt- och kärlsjukdom. Så det är väldigt konstigt det här. Vi är många, eller många som upplever att det har blivit mer tabu idag. Samtidigt som det på ett annat plan så att säga öppet inom citationstecken. Det här med att till exempel ha väldigt starka sexuella fantasier som man skäms för eller tycker är jobbiga, det har ju de flesta av oss. Det ska nog vara så. Det är inget fel. Men om man tänker och blir väldigt rädd för dem, då stannar de kvar. Och kan yttra sig så att det verkligen blir väldigt jobbiga saker i yttre världen. Att man kanske då gör saker som man absolut inte vill, för man blir så fångad av sina fantasier eller sina begär, som jag tror det finns inom oss allihopa, olika delar av det här. Men vad man ska göra är att ta fram dem. Man kan skriva ner dem, man kan spela in dem på band, man kan umgås med dem. Det farligaste psykologiskt sett och sexuellt sett också att göra, det är att bara stoppa undan dem. För då kommer de att poppa upp i andra sammanhang. Jag tror det finns en sketch med Gösta Ekman, du vet, när han står och ska rita en väderkarta. Har du sett det? Han ritar det och det blir ju bara bröst och det blir ju bara kvinnliga könsorgan. Och han försöker och försöker. Alltså det är så bra illustration på just det problemet när man inte vågar möta sina sexuella behov eller begär eller så. Det är likadant med de här amerikanska senatorerna som påträffas med att de har varit hos prostituerade. Det är ju ofta de som har pratat mest om hur fel det är. Och de står där och pratar om sina family values och alltihopa. Som i och för sig är bra. Men vad de inte har lyckats med, det är att möta sin egen önskan att gå till en prostituerad. Det kan ju vara en önskan som man kan umgås med utan att förverkliga den. Men om du bara trycker undan den och säger det är fel, för Gud har sagt att det är fel, då kan du inte integrera det. Vi behöver integrera de här sidorna, umgås med dem.
Alltså, hur skulle du säga att samhället har utvecklats? Om man ser det lite liksom schematiskt, så kan man säga nej, men det fanns mycket förbud hur man skulle leva, och vi kanske var Luthers kristet influerat, och sen så kom 60-talet och då kom någon slags revolution på väldigt många olika sätt, men det som var tydligast kanske var att folk började leva olika liksom parkonstellationer och sexualiteten blev friare, men har det egentligen blivit någon skillnad? Det känns, ibland kan jag känna att de, alltså de här problemen som vi pratar om här, de är konstanta i alla tider på något sätt. Hur ser du på det?
Om du går tillbaka 100 år, så var ju äktenskapet, och ja, det var ju mest äktenskap då, det var en form av överlevnad. Det var materialistiska värderingar som styrde det. Om du går fram till idag, vad som styr en parrelation, så har vi inte de värderingarna då som stöddes av kyrka, skola och stora institutioner, för de bryr sig inte om längre. Utan vi har värderingar som kommer mycket från marknaden. Att vi ska, alltså som ett företag, vi vill gå med vinst. Vi vill vara oberoende, vi vill vara självständiga. Så som jag ser det så har vi som två modeller som surrar i våra huvuden. Vi har en gammal modell med försörjningsinrättning, för den finns kvar. Och vi har en ny där vi ska må bra och vara lyckliga och ha sexuellt sett stå på topp hela tiden. Och i den gamla modellen behövde man kanske inte bry sig så mycket om kvinnans njutning eller att må bra psykologiskt, utan då var det försörjningen och gårdarna och de materiella behoven som styrde. Medan idag är det mycket mer psykologiska och det är mycket mer känslostyrt, och då är vi mycket, mycket mer sårbara i våra relationer. Så på ett plan har det blivit mycket bättre om du tänker på att kondomer var förbjudna, aborter var förbjudna, homosexualitet var en psykiatrisk diagnos. Så på ett plan är det väldigt, väldigt mycket som har hänt om vi går på 100 år. Men när det gäller parrelationen så snurrar det två olika modeller i oss. Både en som är förknippad med trygghet och försörjning och en annan som snurrar på med att vi ska förverkliga oss själva, vi ska njuta och vi har en klar agenda på att vi ska förverkliga oss också. Och det hade man inte på det viset förr i tiden. Men det som händer nu är att det är ett korsdrag mellan, eller de här två modellerna snurrar på olika sätt. Alltså vi försöker integrera dem. Till exempel om du lever i en parrelation och en blir arbetslös. Då enligt den gamla modellen som var förankrad i försörjningen och materiella saker, så var det självklart att du blev omhändertagen. Idag med den här modellen av att vi ska må så bra och förverkliga oss själva, om din partner då blir arbetslös så kan du känna dig som oerhört betungande. Och varför ska jag drabbas av det här? För jag vill ju gå med vinst. Jag vill inte sitta med det här problemet. Och då drar vi iväg kanske och byter eller så. Så vi har de här två modellerna och det vet vi inte riktigt vad vi kommer landa i.
Vad tror du är lösningen då?
Att vi försöker på något sätt integrera dem. Och också blir mer medvetna om dem, för den här väldigt känslostyrda, kärleksorienterade inställningen, den är ju så sårbar. För förr i tiden, om du hade problem i din relation, så stöddes ju den då av kyrkan och skolor, och hela samhället var ju inriktade på att äktenskapet skulle överleva. Du vet, bara om man går och tittar på de här vigselritualerna så... Den från 42, den säger så här att äktenskapet är ett heligt förbund instiftat av Gud till samhällets fortbestånd. Ja, den här gällde jättelänge. Sen kom ju då kyrkan på att den kanske inte stämde. Så 1987 så kom det ett nytt vigselförord som mer talar om kärleken och vikten av... Man säger ingenting om samhällets fortbestånd och man säger ingenting att ni ska vara trogna, utan mer en vilja till det. Och nu finns ett helt nytt vigselförord som talar om all kärlek kommer från Gud. Och mycket mer talar om att kärlek är något ömsesidigt och någonting som man får ha tålamod med och så. Men hur som helst så visar hela den här utvecklingen att den här modellen att parrelationen stöds och är till för samhället, den gäller inte riktigt längre, utan den är mycket mer baserad på kärleken. Och vad är kärlek? Det är många som uppfattar att det ska vara en känsla av att man mår bra hela tiden. Men kärlek är mycket mer än så, och vi har inte det stödet idag som vi hade förr. Så därför är våra relationer mycket, mycket mer sårbara.
För att kärleken är så bräcklig.
Men man har fel uppfattning om vad kärlek är. Vi tror att det är en känsla. Men kärlek är mycket mer att se den andra i sin mänsklighet. Och att ställa upp för varandra. Den här romantiska kärleken ställer ju till med väldigt mycket elände. Man har gjort studier på parrelationer när man tittat på par. Vad som fungerar. Och vad man kom fram till att det absolut viktigaste av allt är att känna att du finns där när det blir svårt. Och då när vi har den här modellen att det alltid ska vara bra, så är det klart att om en blir sjukskriven eller arbetslös så blir det svårt. Och då har vi den här modellen att det ska alltid kännas jättebra. Så det är klart att det kolliderar.
Problemet är väl kanske på något sätt, och det är där det blir paradoxalt och också svårt, det är att friheten är på ett sätt ett problem också. För att tidigare så har man ju tänkt att bara vi blir fria, bara vi får välja själva, bara vi får göra slut när vi vill eller gifta oss med vem vi vill, hur som helst, då kommer det här bli mycket lättare. Men precis som du säger, problemet är ju då att friheten är så svår att bära, för då vilar den på den här idén om den romantiska kärleken som, jag menar, vissa hittar den ju av någon konstig anledning och lyckas leva ganska länge i den, men för andra är det otroligt mycket svårare. Men det här är ju på något sätt frihetens problematik inom nästan alla områden.
Friheten är ju inte bara att göra som man vill, utan det är ju väldigt mycket att vara i det som är. Det är väl det svåraste av allt, att både acceptera och kanske också försöka göra vissa förändringar, men att vila i det som är egentligen frihet. Inte att kanske fly ifrån eller som man kanske tänker sig frihet. Att inte ha några band. Då lever du ju inte ett riktigt liv. Det är ju relationerna och banden, och de kan ju, behöver inte innebära att det inte finns ett singelliv alls, utan banden är ju, kan ju vara till en uppgift också. Men att så att säga, som vi tolkar frihet som något slags pubertalt trots att nu drar jag. Det är ju inte frihet. Det är nästan motsatsen, ett tvång. Banden gör ju oss fria på ett sätt.
Vet du vad jag tänker? Och det här har jag tänkt på många gånger. Det är att, jag säger inte det här bara för att smickra, men ibland så får jag en känsla av att de som skulle blivit de bästa prästerna, det är de som börjar plugga till präst och sen hoppar av. Jag intervjuar flera stycken.
Aha.
Som säger, jag började läsa teologi och sen så såg jag igenom kyrkan. Jag kunde inte acceptera allt det stod för. Men på ett sätt så tänker jag att det är egentligen den sunda kristna hållningen. För att då så vägrar man att på något sätt ställa sig i maktens tjänst. Vilket alla typer av hierarkiska organisationer är. Problemet är ju att man blir lite mer ensam då. För att man får predika utan någon organisationsstöd.
Utan någon som hör en också.
Ja, i värsta fall är det ju så faktiskt. Men när du pratar här om kärleken mellan människor, så jag skulle inte ha svårt att se dig som en präst som säger samma sak.
Nej, men det är ju för att jag kommer från en prästmiljö. Så var en väninna på min 60-årskalas som sa, men du var så allvarlig och du var prästdotter, men du har ju bara fortsatt i samma spår, det är bara det att du pratar om sex istället. Så det stämmer ju. Men du får ordna ett möte med alla oss då som du har intervjuat, som började på det viset. Vi kanske kan bilda en liten grupp. Det behövs ju fler kyrkor, kan man säga. Det behövs ju fler sammanhang där man kommer samman och känner samhörighet, för det tror jag är en enorm brist i vårt samhälle idag, att hitta en gruppgemenskap.
Thank you.
Det var i 45-årsåldern som Malena Ivarsson nådde vägs ände. Hon hade jobbat hårt, blivit ett känt namn, skaffat familj och på ett sätt borde väl det mesta livet varit bra. Men det var någonting som fattades. Tidigare har hon beskrivit perioden som själens mörka natt. En tid av självrannsakan, smärta, kris och sen på nytt födelse. Det var nu som hon kom i kontakt med den jungianska världsbilden. Hon började gå i jungiansk analys och började även själv studera vid Junginstitutet i Zürich.
Det började med en bild av en drömbild av en kvinna som klamrar sig fast vid en brygga och river nästan sönder sig på den här bryggan för hon ville ut i vattnet. Och det är ju en symbol för att det var så öken i mig då. För då hade jag levt så länge i den här yttre världen med att prestera och vara inriktad på mina sexologiska uppgifter. Jag stod inte ut med en sexologisk tidning vid den tidpunkten. Så då låg hon där på bryggan och behövde ut i vattnet. Och vattnet är ju symbol för det omedvetna. Det är där den läkande kraften kan finnas, alltså det nya livet. Och det är därför man har ju dopet i kristendomen och i många religioner. Man behöver ner i vattnet. Så för min del var det då att jag behövde dö bort från en del av mina karriärambitioner och inrikta mig på det jag hade inte kunnat förverkliga. Det var mycket kultur. Jag behövde läsa dikter, jag behövde vara ute i naturen och jag behövde göra helt andra saker.
Carl Gustav Jung, lärjungen till Freud som sen hamnade på kollisionskurs med sin gamle mästare. Jag har själv läst mycket av Jung på senare tid och funnit många av hans tankar väldigt intressanta. Kanske för att Jung går ett steg längre in i mystiken och det andliga än de flesta andra psykologer och terapeuter. Här finns också en ovanlig öppning mot konsten. I Jungs värld har drömmarna en viktig funktion. Och drömmen är en brunn där symboler ur det kollektivt omedvetna kan stiga upp till ytan. Jung har också en idé om att varje människa bär på en skugga. Och skuggan, ja, det är allt det i oss själva som vi inte klarar av att möta. När skuggan sen blir tillräckligt stark kommer vi omedvetet förlägga skuggan hos andra människor, vilket resulterar i att vi projicerar våra sämsta sidor på vår omgivning. Om däremot det omedvetna kan integreras i oss så talar Jung om att en individuation har skett. Till sist så finns det hos Jung tankar om olika arketyper. Och det är utifrån de idéerna som jag och Malena Ivarsson nu börjar tala om den kvinnliga principen. Det är då viktigt att poängtera att kvinnlighet här är något som går långt bortom biologiskt kön. Det är snarare en aspekt som finns hos alla människor, något som både män och kvinnor kan bära på i olika utsträckning.
Det kvinnliga har ju blivit väldigt mycket det nakna kan man säga och det undanskuffade. Dels tror jag det har att göra med att vi associerar kvinnlighet med svaghet. Men sen är det, tror jag, det viktigaste av allt är ju att se på egenskaperna av vad vi menar med kvinnlighet. Och det är ju mycket mer väntan. Idag ska allting gå så snabbt. Vi vill inte vänta. Det är tålamod. Det har vi inte heller. Vi har ingen vördnad för ett tålamod. Utan det är prestation och målinriktning och en slags hybris att vi ska kunna veta och förstå allting. Det finns ju mysterier som vi inte kan förstå. Jag tror också det är vår världsuppfattning att vi på något sätt har fått för oss att vi står över allting och vår syn på världen som någonting som är utanför oss istället för i oss. När man ser på världen på det viset att den är ett objekt och vi är objekt för varandra, då blir ju världen någonting som vi kan plundra, precis som vi kan plundra varandra. Då går ju vår helighet förlorad och även vår sexualitet på ett plan. Den blir mekanisk och det blir någonting som vi ska erövra, utnyttja och uppleva istället för någonting att ha ett förhållande till och en vördnad för.
Vad är helighet?
Det ordet, om man ser på engelska, wholeness, whole, att vara hel och helighet hänger ihop. Jung menade ju att den uppgiften vi har i individuationen, det är inte att bli moraliskt storartade eller bli något visst mer än att bli hela. Och för en del människor kan helhet bestå i att uppleva sin sexualitet. Och för andra kan det vara att uppleva någonting annat eller erkänna någonting i sig själv. Och acceptera de delarna man kommer i kontakt med.
Men det här att just sexualiteten upplevs så skrämmande, jag tänker att det också handlar om att den faktiskt är det.
Ja.
Att det finns någonting djuriskt, någonting okontrollerbart, någonting ovanligt i det som är skrämmande.
Det finns mycket som är skrämmande. Absolut, det är en jättekraft och den är ju riktigt att den måste hanteras. Och nu kan jag tycka att på ett plan är den lite, vi inte hanterar den. Om man ser på pornografin till exempel och YouTube-klipp och man talar ju om till exempel om många pojkar som tittar så mycket på det här så att när de ska ha sitt första samlag får de ingen lust, utan de drabbas av erektionssvårigheter, lustproblem. Så där är det ju mycket så att hitta former för att hantera det. Det är ju knepigt. Vi kan inte förbjuda det heller eftersom vi lever i ett sånt samhälle där vi värnar om vår öppenhet. Men där måste vi gå in kanske mer. I sexualiteten så finns ju absolut de här mörka sidorna. Så jag skulle nog vilja säga det, att där tappar man då vördnaden för människan, att det blir att man gör varandra till objekt. Så på ett sätt så tror jag att lösningen är att införa lite mer religiösa aspekter på det. Att se varandra inte som objekt utan som subjekt. Att det du gör mot någon annan, det gör du mot dig själv.
Och då kommer heligheten kanske in där igen.
Ja. Det gör den ju.
Thank you.
Jag brukar tänka att det enda som jag är helt säker på, det är att livet är ett mysterium som vi inte har helt kommit fund med. Alltså att det finns någonting dolt både i världen och i oss själva som går att upptäcka. Och i mitt fall så det finns ju många vägar att komma åt det här som går att upptäcka, men drömmarna är ju absolut en del av det. Hur jag kan drömma om personen som jag aldrig har mött. Men i drömmen så är de totalt verkliga. De är så verkliga så att om jag skulle få frågan mitt i drömmen om de fanns eller inte, skulle jag givetvis säga att de fanns.
Ja.
Och under någon skälvande minut när jag vaknar upp så är det nästan en känsla av förlust, för att de här personerna är borta. Och jag vill liksom blunda och sen falla in i sömnen igen, för jag vill tillbaks till dem. Det var bara några dagar sedan som jag mötte en sån person. Som var som att vi hade känt varandra hela livet. Och det
låter precis som en författare brukar säga, att de umgås med sina skapelser och sen blir de så levande så att de sörjer när de försvinner. Du kanske har en berättelse där. När vi tolkar drömmar i jungiansk analys så tolkar vi ju då de här okända bitarna som vi frågar då, vad associerar du med dem? Du kanske har några associationer till de här figurerna som du aldrig har sett. Det kanske är någon rödhårig kvinna och du associerar rött med eld eller med kärlek eller med blod. Och så kan man på den viset komma vidare och se, är det någonting jag behöver eller är det någonting som jag kan ta hjälp av? Jag kommer ihåg ett tillfälle jag skulle säga till någon hyresvärd någonting som jag tyckte var väldigt obehagligt, och det var någonting som jag drog mig för. Och då drömde jag om en väninna som var väldigt aggressiv. Jag drömde om henne och hon kom där i någon pälskappa och var arg och aggressiv. Och då talade jag med min analytiker om den här drömmen, och hon visste mitt dilemma med den här hyresvärden, eller om det var bostadsrättsföreningen eller någonting sånt. Och så tolkade jag den här drömmen och så förstod jag då, ja, men jag kan ju ta hjälp av min väninnas aggressivitet. Jag kan hänga på med den här pälsen och ringa den här bostadsrättsföreningen. Och med hjälp av det så kan jag få tillgång till kraften att säga ifrån. Så på det viset kan de här drömgestalterna vara lösningar som finns där. Som en teaterscen man kan ta delar av det och använda sig av.
Men var tror du drömmarna kommer ifrån?
Jag tror ju att de kommer från en gudomlig källa. Det intressanta med det är ju då att den innehåller både mörkt och gott. Och då tror jag att det är så att det finns liksom i det gudomliga både mörkt och gott. Och den uppgift vi har som människor är att välja ut det. På ett plan så är Gud omedveten. Och vi som människor har som uppgift att sortera i det här. Och då, om man tänker på sexualitet, så är det vår uppgift att göra det bästa av den. Inte att skada varandra som den här mörka sidan, destruktiva. Utan att skapa det som är gott för oss. Och det innebär ju inte, som kyrkan har tolkat det, att förtränga det eller förneka det. Utan att ta fram det bästa av det. Vi måste sträva högt.
Jag hörde en så intressant idé om vem Gud skulle kunna vara. Och när jag hörde det här kände jag att det här är inte så dumt ändå. Det är att världen på något sätt, man måste ha god fantasi för att hänga med i det här resonemanget. Men tankemodellen är i alla fall så här. Att världen är Guds tankar. Och att världen har de här stora problemen som vi upplever. Alltså att det verkligen finns stor ondska och stort lidande. Det är att Gud själv brottas med de här frågorna. Så egentligen skulle man kunna säga att vår tillvaro är ett resultat Gud som egentligen ligger i, man skulle kunna tänka att han ligger på divanen nästan under en terapisession. Och i och med att hans tankar då har någon slags, han är som en författare som har en tankeverksamhet som får det som skapas i fantasin att bli materiellt och liksom konkret. Men på något sätt är vi liksom innesluten i Guds tankevärld. Och därför så finns då hans ångest i oss och hans längtan i oss. Och våra drömmar och vår tankevärld är då en liten spillra eller en liten gnista som finns kvar av den stora tankevärlden. Och för en person som inte liksom har tänkt åt det här hållet kan det låta helt absurt. Men för mig så känner jag mig ganska hemma en sån modell. Bra. Det känns tryggt.
Mm. Jag skulle säga så att det inte är Guds tankar utan Guds omedvetenhet. Alltså om man säger som att det finns, då bor de här mörka krafterna i oss. Det är vi som förverkligar det. Det finns i det kollektivt omedvetna, skulle Jung säga. Där finns allting. Och vår uppgift är att välja ut det som är det bästa för oss. Det gör vi så gott vi kan. Men vi förverkligar också brutalitet och koncentrationsläger. Men då är det ju så att det mänskliga har gått förlorat. Då har vi ju överlämnat det mänskliga till de här destruktiva krafterna. Då har vi svikit Gud, kan man säga, eller vägen. Jag tycker ju mycket om det här kinesiska sättet att se på tillvaron, att det är, vi ska hitta Dao, vi ska hitta vägen. Vägen där vi känner att vi mår bra, kan man säga, eller där energierna leder oss rätt håll. Och den vägen dit går via det feminina, det går via den kvinnliga principen. Och den har vi ju nästan mördat. Och det gör vi ju. Det är inte Gud som gör det, det är vi människor som har då haft ett fruktansvärt patriarkat. Och krigen är inte bara männens fel, det är absolut inte så, men det är den maskulina principen, den som blir besatt, som inte kan stanna upp och kanske låta naturen ha sin gång eller ge efter eller stanna. Det är både vi män och kvinnor som har den. Jag hade ju till exempel en kraftigt då innan jag hamnade i min mittlivskris och krisen stoppar upp mig. Så det är människans uppgift att sortera i det här som finns. Jag skulle säga att det är starka krafter. Om du säger tankar, då får man en känsla av att det är medvetet. Att Gud sitter och tänker ut någonting. Det är snarare så att det är vi som ska tänka och hantera alla dessa krafter som finns. Och välja det högsta goda istället för välja det värsta, koncentrationsläger och mord och brutalitet.
På så sätt är alltså vi Guds hjälpmedel?
Ja, vi är medskapare.
Vi börjar komma lite mot slutet här. Det är stora frågor. Det kan man lugnt säga. Men det är roligt också. Men det...
Ja, det är så roligt för du är den första som har frågat mig om de här sakerna. Så det är jätteroligt.
Det är det enda jag går och tänker på egentligen. Men då blir man ju också lite... Man blir inte tungsint, men... Jag kan känna ibland så där att jag föddes så konstigt allvarlig. Jag förstår inte, liksom, jag var så allvarlig innerst inne. Så jag vet inte var det kom ifrån.
Mm.
Och sen så försöker man anpassa sig till resten av världen. Och så går det ju hyfsat bra. Men om man inte får liksom utlopp av det där, för det där allvaret. Allvar, jag vet inte riktigt om det är rätt ordet. Gåtfulla då? Eller någonting åt det hållet?
Är det inte med att du reflekterar? Att du tar på allvar? Att du reflekterar över dig och din roll och ditt liv? Och det är väl jätteviktigt och bra att göra?
Jo, men det är svårt att göra det i en värld som... eller i ett samhälle som där... Vad ska man säga, den förhärskande ideologin säger att det inte finns några svar på de här frågorna.
Nej, det kanske inte gör, utan man får ju, det jag säger nu, det är vad jag kom fram till. Det är ju inte rätt, kanske inte det rätta svaret, men så svaren, alltså frågorna, det är viktigt att ställa frågorna. Det tror jag är jätteviktigt. Sen svaren, de kan ju bli olika beroende på vilken tid du lever i och vilken ålder du har. Och jag tror det är viktigt att ställa frågorna.
Ja, men en sista sak då. Du har någonstans sagt att ditt bästa relationsråd är att man ska älska sig själv. Men hur ska man göra det?
Det är många som retar sig på det uttrycket att älska sig själv. För det kanske har blivit en kliché. Men om man säger att älska sig själv, kan man säga så här, eller man kan tro att det är skämma bort sig, att ge sig själv allt det där som man tycker man behöver. Men det är snarare det att ta sig själv på allvar och acceptera de här bitarna av sig själv, att försöka uppnå någon slags helhet. För att om du gör det, då har du lättare att acceptera andra utan att behöva projicera dina egna skuggsidor på andra. Och då blir dina relationer något enklare. Relationer är inte enkla, men de kan bli enklare om du inte säger så här att jag är väldigt slösaktig. Om jag ser dig då gå och shoppa och handla i onödan, då kommer jag ju hugga på dig och säga gud vad du slösar, för jag ser inte min egen slösaktiga sida. Så det som vi inte accepterar hos oss själva eller tar hand om på något sätt, det projicerar ju på andra. Det är precis som den här liknelsen som Jesus säger då, om du ser grandet i din grannes öga men inte takbjälken i ditt eget. Och när vi gör det, då blir våra relationer inte levande och inte, vi får inga möten. Utan då möter vi egentligen bara oss själva hela tiden. Det blir som att vi lever i en sal med bara speglar. Som speglar och reflekterar vår egen skugga eller det vi inte vill möta. Och då möter du ingen annan heller. Det blir inga riktiga möten. Och då är det svårt för kärleken att uppstå. Eller kärleken är beroende av ett möte.
När började du älska dig själv?
Ja, men det är en pågående process. Det är som James Joyce säger. It's a work in progress. Det är en ständig pågående arbete. Men jag måste säga att den jungianska terapin hjälpte mig väldigt mycket, eller den analysen. Och också väldigt mycket mitt arbete. För det jag upplever är ju också feedback, att jag får återkopplingar på att det har betytt någonting och man har blivit hjälpt, eller hela den biten är ju att få tillbaka, och då tycker jag nog att det blir lättare. Men det som du sa innan, att det är ett mysterium, livet, och om man kan vara öppen för det, så tror jag också det blir lättare att älska sig själv.
Det blir fint slut.
Ja,
jag sätter okay. På stopp där.
Ja.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Malena Ivarsson. Researcher var Hanna Engberg och mejladress till oss är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Och så lite om musiken i programmet. Kimiko Ishizaka spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria Bach på piano i ungefär mitten av programmet. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist var Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.